Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Man ska väl säga avsnittsnummer där, men vi spelar in så många avsnitt att jag redan har tappat räkningen.
Ja, någonstans 7-8. Någonstans där tror jag. Men det går fort. Det går fort när man är roligt.
Ja, verkligen. Bra start på den här podden tycker jag. Och med mig i studion har jag ju Fabian Jalkemo. Inga gäster idag. Det behövs inte. Även om alla våra gäster har varit väldigt bra och de ger oss mycket, så känner jag att det har ju hänt mycket i helgen och det händer mycket nyhetsväg. I slutspurten av ett fönster också. Så det finns ju väldigt mycket att prata om.
Det finns alltid mycket att prata om. Och vi pratade ju upp den här fantastiska lördagen vi hade framför oss när vi spelade in i torsdags, eller i fredags. Och den levde ju upp till förväntningarna, om man säger så, som konsument och tv-tittare. Och köra trippelskärmen där. Så det finns absolut mycket att prata om. Och vi kan väl redan nu utlova ett väldigt matigt avsnitt.
Ja, så är det. Galet med en ny 9-0-match. Men det tråkiga är att det inte blir 10.
Nej, jag tycker inte det. United har ju två, United har ju två 9-0. Så att de hade fått den där, det är ett, låt mig ha någonting i alla fall.
Det är någon mental spärr där. Liverpool hade ju ändå, det fanns ju mycket där. Salah hade inte hamnat i poängprotokollet. Och just det här rekordet då. Och det var väl en 10-15 minuter med tillägg kvar liksom.
Ja, jag tror att det var typ 13 minuter med tillägg. Ja. Så det kändes verkligen Diaz gör den där 9-0 på nicken där. Att det kändes, nu kommer de gå för det. Alltså all in för att de vill ha tvåsiffrigt. Men det kändes ganska halvlojt och det var väl aldrig riktigt nära, vilket, nej, det är väl Leicester United att två City har väl också en 9-0 tror jag, så att bli historiska med att göra två siffror till Premier League tror jag att de hade tagit mycket stolthet över, och man hade framförallt fått höra väldigt mycket av supportrarna.
Exakt, ja, det var ju inte Southampton i alla fall vid den andra sidan, vilket kanske var bra.
Vad tycker vi om den där? Alltså, är det small club mentality att Southampton twittrar och ger stöd till Bournemouth där? Vi vet hur det känns. Är det small club mentality eller är det lite kul?
Det är kul. Ja, okay. Det måste jag ändå säga. Ja. Det är väl en liten klubb också. Så att det hade ju inte varit snyggt att säga att det hade varit Arsenal som hade 9-0. Att de skulle börja twittra om det. Nej. Då går det inte. Men Southampton tycker jag ändå har fog för att göra.
Ja, det är en fin balansgång där. Ibland kan det bli att det bara känns patetiskt. Men ibland är det kul. Jag lutar nog samma som det, att det var ganska kul.
Det är sjukt också att Celtic samma dag vann ju 9-0 mot Dundee United. Så att det var två 9-0 resultat i helgen också då. En spärr. Jag vet, i skotska ligan så kanske det händer oftare. Alltså Celtic och Rangers på en egen nivå. Det blir väl 9-0 varje år. Jag vet inte vad rekordet är där. Men det verkar kanske vara någon spärr just att gå över tvåsiffrigt. Man skonar motståndarna.
Ja, nej, men verkligen. Det har varit lite chockare som jag reagerade på. För jag satt ju verkligen inte tio. Att minns om det är EM-finalen mellan Spanien och Italien. När Casillas var så hyllad för att han sa till assisterande domaren bara så här, chilla nu. Alltså lägg bara på en minut liksom, så att vi får avsluta lidandet för dem när det varit 3-4-0. Att domaren ändå lägger på fyra minuter när det står 9-0, det förvånade mig lite.
Ja, han ville se 10-0.
Ja, han ville se det.
Innan vi går in på matchen, lite nyhetssvep. Vi konstaterar i Newcastle att det har kommit in en svensk, men så får man nästan säga att det har lämnat en svensk då. Men Emil Kraft har ju... Är det bekräftat att det är korsband?
Eddie Howe sa ACL.
Ja, då är det.
Och det är någon typ av korsband. Sen stod det out for a few months. Men det är väl... Alltså så här, jag vet inte om det... att man inte vill säga exakt tidtabell, men som jag fattar så är det ett korsband och då pratar vi ju hela säsongen egentligen, i stort sett.
Ja, de är ju väldigt skickliga där borta på att lappa ihop just korsbandsskador. Det betyder snabbare, det är klart, det finns ju helt andra förutsättningar. Men det här är ju ett... det är tråkigt för oss svenskar då, som också gillar vårt landslag, för Emil Kraft har ju... han har ju blandat gett, men det är ändå hans högerbacksposition där. Och sen har han ju också gjort det väldigt bra i Newcastle här i våras. Nu är ju såklart Trippier given där, men... återkomma till att många matcher ska spelas och Kraft hade såklart fått sin speltid också.
Ja, jag tycker att Eddie Howe sa i intervjun när han pratade om hans skada att han tyckte att det var väldigt tråkigt för att Emil Kraft har gått från klarhet till klarhet och en väldigt viktig del i det här truppbygget. Så jättetråkigt både för svensk perspektiv men även för Newcastle som, och för Kraft såklart på ett individuellt plan som kanske är på toppen av sin fotbollskarriär när han spelar ett lag som ser väldigt, väldigt bra ut och som kommer utmana om väldigt höga positioner. Så nej, det är ett rejält bakslag.
Ja, jag såg lite så här bakom kulisserna igår på Isaks övergång, så hade de släppt ut Newcastles officiella YouTube-kanal och släppt ut ett klipp på 7-8 minuter bara då när Isak dels landar med privatplanet och sen kliver in och får hälsa på sina nya lagkamrater. Och då var det lite så här, det var lite deppigt då när han träffar Emil Kraft. För alltså, det är ju kram och glädje, men det är ju så, för Isak är ju sin stora dag, han är ny klar för klubben. Och så Emil Kraft då, som ganska nyligen kan jag tänka mig har fått det här beskedet. Det var ju verkligen två spelare som kom med olika ingångsvärden i just det mötet. Men herregud, Kraft, han hämtar väl sig och förmodligen kanske då mot slutet av den här säsongen kan få lite speltid.
Ja, det hoppas jag. Och han får ju vara ett stöd för Alexander Isak nu och visa honom staden. Så ja, jag tror det är viktigt för Isak, för det jag som anglofil gillar Newcastle. Tycker att det är en väldigt charmig stad, men att som Alexander Isak att åka från Basken och flytta upp till nordöstra England, ett regnigt Newcastle och det börjar bli mörkt snart, så kan man nog behöva ett svenskt stöd där uppe. Så ja, jag tror att det är viktigt för honom.
Alltså klimatmässigt ett hack nedåt, ett eller två. Men
matmässigt kanske tre hack.
Ja, det räcker nog inte. Men som jag har förstått, en trevlig stad. Jag har inte varit där.
Nej, det är en fantastisk studentstad. Ja. Väldigt mycket rörelse och nej, men en av mina favoritstäder i England. Så sen tror jag inte att Isak och jag är ute efter samma saker i städer när vi åker på en weekend till Newcastle. Men nej, men en charmig stad där folk verkligen dör för sin fotboll. Så det tror jag kommer att bli bra.
Övrigt då så är det ju lite skavanker i just Newcastle. Callum Wilson, han är ju ljumskadad. Chris Wood fick ju starta den här matchen. Isak satt ju inte ens på bänken då. Han hann nog inte bli spelklar.
Arbetstillståndet där. Ja. Ska väl kunna bli klar till midweek mot Liverpool borta nu. Så just det. Det är en bra debut.
Ja, verkligen. För det är det jag känner. Saint-Maximin gjorde ju sena kvitteringsmålet här. Men det slås också med lite skavanker. Och Bruno Guimarães har ju också lite skadeproblem. Jag hoppas att vi i alla fall kan få se Saint-Maximin, Guimarães och förhoppningsvis då Isak.
Ja, nej, men mäktigt att se honom möta Van Dijk i sin debut också. Och just att Callum Wilson är ute och man möter ett Liverpool som en kontringsspelare är väldigt vital i. Och där, säga vad man vill om Chris Wood, men jag är svårt att se att han utnyttjar Trent och Van Dijks höga backlinje på Anfield. Så det är en perfekt match för Isak.
Nej, men för mig är det helt givet att han är startar, om han är spelklar.
Ja, men det tror jag också. Och just när man har de här skadorna, det blir väldigt kul att se. Det många klubbar man kommer säga så med det här avsnittet, att det ska bli kul att se hur de agerar på deadline day. För Newcastle, som man har börjat den här säsongen och med de förutsättningar man har, så skulle jag nästan säga att man är favoriter till att sluta best of the rest. Och kommer man gasa ännu mer för att det ser så bra ut, eller kommer man så här lägga sig lite ner och vara nöjda med vart man är och hoppas på det bästa och kanske vänta till januari? Det blir kul att se.
För visst är det så att en sjunde plats räcker till Conference League, va?
Det stämmer.
Och den är ju väldigt attraktiv.
Det är väl lite beroende på vilka som vinner kupperna. Ja. Det är ju där luddiga, men oftast de senaste åren, någon topp 6-klubb vinner ju i stort sett alltid FA-kuppen och Liga-kuppen. Ja. Och då räcker sjunde platsen till Conference League. Det är där West Ham och vi kan spela med det. Nej, det är West Ham som spelar.
Ja, West Ham spelar Conference League och United i Europa League. Nej, men jag tror verkligen att för det hade varit någonting, liksom ett bra första steg för Newcastle att tjäna på Conference League och ta den där sjunde platsen. Och herregud, man skulle ju faktiskt kunna kanske peta ner din klubb också från en sjätte plats.
Har du sett, vi heter nu.
Ja, jo. Snart ska du få vara glad igen. Och kanske glad redan nu då. För det händer ju saker i truppen i Manchester United. Nu har ju varit en liten följetong. Men det har väl ryktats om honom egentligen under hela sommaren, mer eller mindre. Men nu är ju den brasilianske högeranfallaren, han kan ju spela nästan på alla positioner där framme, höll jag på att säga. Men det är Anthony som har värvats in då. Ten Hag fortsätter att plocka gamla adepter, kommer från Ajax till den netta prislappen av 84 miljoner pund.
Mm. Brasklappen att han inte är klar, men han är... Nej. Here we go.
Ja, han är
klar. Han är klar. Mm. Alltså, vi kan ändå säga att han är klar.
Ja.
Och det är såklart att alltså, så jag vill på väldigt många sätt lita på Ten Hag. Jag tycker att hans värvningar hittills har sett väldigt, väldigt bra ut när han har gett dem chansen. Christian Eriksen har väl inte riktigt kommit in i det som man kanske hade hoppats, men det är fortfarande en ovan position. Men jag tycker att Lisandro Martinez har varit helt fenomenal. Så att om Erik Ten Hag väljer att lägga den här delen av transfersumman på en av sina gamla spelare, så vill jag tro att han vet vad han gör. Sen samtidigt 84 miljoner pund som det verkar vara, plus ungefär 5 miljoner pund i add-ons. Det är väldigt mycket pengar. Det är en väldigt oprövad spelare som har enbart spelat i holländska ligan, och jag tror att han har ungefär 9 matcher för brasilianska landslaget, varav 2 är starter. Så det är en väldigt stor transfersumma. Men samtidigt, folk tyckte liksom Darwin Nunez transfersumma var jätterimlig. Han har visat sig i Benfica och i Champions League också för den delen, vilket Anthony också har gjort. Så offensiva spelare med den här höjden och kvaliteten i den åldern, det kostar. Så det känns, det låter platt och det låter tragiskt på många sätt, men samtidigt, United har pengar, de omsätter pengar. Om Erik Ten Hag tror på den här spelaren, då stöttar jag det.
Mm, och jag tycker faktiskt att det är en position som man behöver förstärka av säsongsinledningen att döma också. Ronaldo vet jag inte vad som händer med här, men det är väl högst troligt att han ändå försvinner om han nu sitter på bänken andra raka. Att han satt på bänken mot Liverpool kan man ju köpa med tanke på matchbild, men också att han fick bänken mot Southampton. Jag tror att det där kommer lösa sig. Men också för att Martial slåss med skadeproblem. Elanga är ju ingen man håller i handen i 38 matcher. Han kan absolut få starta vissa matcher. Jag tycker att han ser bättre ut också. Rashford tycker jag... Nej, jag tycker inte han ser glödigt ut. Sen måste ju han tinas upp successivt och Ten Hag får jobba med honom och kommer ju såklart vara nyttig. Sancho ser mycket bättre ut. Han är väl den man först väljer ut då, när man sätter ut den offensiva trion. Men det här är en position United behöver förstärka.
Och det är det som är så konstigt. För förra säsongen när United tar Sancho för väldigt mycket pengar. Man har en het Rashford, man har Martial som man på något sätt hade hopp på. Och sen Mason Greenwood i den där positionen. Så kände man att vi är klara här för 10 år framöver. För det är spelare i rätt ålder som har potentialen. Men nu, 1 år senare, när Mason Greenwood väntar på rättegång. Marcus Rashford saknar självförtroende. Martial ser bra ut, men vi vet vad Martial är. Han är ingen spelare man kan lita på som ska föra upp en anfallslinje i 38 matcher. Och Sancho har ju inte blivit den värvningen som man hoppas på. Så jag jämför man med de andra klubbarna vad de har på de här positionerna, så behöver United en nummer 1 som gör väldigt mycket poäng. Och tanken är att Anthony ska bli den här spelaren. Så ja.
Ja, jättekul ska det bli att se honom. Och det blir ju liksom extra press, tycker jag, också på Ten Hag här, eftersom det är hans gubbe som kommer in här. Och med den prislappen, så egentligen en sån här spelare kanske hade kostat hälften för bara något eller 2 år sedan, men nu kommer han med en högre prislapp och då är ju förväntningen att han ska leverera hyfsat omedelbart, men det känns ju givet att han går in ganska snart från start.
Ja, men det tror jag, har liksom en försäsong och är i bra form, så det tror jag absolut. Han är inte, jag vet inte när han blir klar, om han blir klar kanske tisdag onsdag, så han kommer ju inte spela mot Leicester, men sen är det en hemmamatch mot Arsenal på söndag. Ett Arsenal som eventuellt kommer stå på 15 poäng när vi möter dem, så det är en bra debut och kommer in från bänken. Jag tror inte att han går in från start.
Nej.
Men det är en väldigt, väldigt fin debut att göra.
Ja, han kommer definitivt bli delaktig. Ett annat lag som också ser ut att värva en brasiliansk landslagsman, det är ju West Ham som tar in Lyons Lucas Paqueta, som har genomgått läkarundersökning och ja, man bara väntar på att han står där med tröjan. Och det här visar ju, den här värvningen skickar ju signaler, det visar ju liksom vilken status Premier League ändå har, samt vilka pengar klubbarna sitter på. Lucas Paqueta som blev utsedd till franska ligans bästa utlänning i fjol, va? Utländska spelare, och har gjort 33 landskamper för Brasilien, 7 mål. Ja, men det är en riktigt bra spelare som West Ham alltså, som visserligen spelar Conference League, men det är ingen klubb som utmanar om några Champions League-platser.
Ja, men det är ju som du säger, alltså, det här visar ju vart Premier League status, ja. När en klubb som West Ham som ska komma 7, 8, 9, 10 kan värva de här spelarna. Han floppar ju lite i Milan när han spelar där, men har fått upp karriären i Lyon och är född 97, så det är en väldigt bra ålder. Och att man nu kommer kunna ställa upp ett mittfält med Declan Rice, Thomas Soucek och sen Paqueta framför, och sen har Bowen, och liksom man har, ja, men de spelarna man har, Iskamaka, Antonio, det är ett väldigt namnstarkt lag, och nu börjar pressen öka på David Moyes att för det här laget ska leverera på riktigt.
Ja, det är många tränare som verkligen lever under press nu, för det är klubbarna där underifrån som slår som best of the rest, som har fått ganska knackiga starter, men där man har verkligen öppnat plånboken. Och det gör ju här nu, West Ham tog in Emerson också från Chelsea och fortsätter här att förstärka laget. Skamacka finns redan där, så att West Ham är ju aktiva den här sommaren och har inte släppt någon av Declan Rice eller Bowen heller. Så förväntansbilden är ju givetvis då att West Ham även ska ta kliv, och då har vi Newcastle på gång, vi har Brighton som överraskar alla.
Alltså, de illa ska vara där uppe. Men om jag bara får ställa frågan gällande West Ham, jag är ju såklart extremt färgad över debaclet i Manchester United David Moyes hade, men han har ju hyllats väldigt mycket med rätta, men är David Moyes rätt tränare att ta det här laget, det här kvalitativa laget, till att utmana om Europaplatser? Jag personligen är ju väldigt skeptisk, för jag ser inte den moderna storheten i David Moyes. Om vi exempelvis jämför med en Graham Potter som spelar en väldigt attraktiv fotboll och gör sina spelare bättre. David Moyes känns väldigt Sam Allardyce-t, om du förstår vad jag menar.
Ja, men jag håller med dig där. Han är ju Moyes är ju, han krämar ju ut väldigt, han gör ju lite det han gjorde med Everton innan då Manchester United, krämar ut väldigt mycket av det material han får och gillar ju lite den här underdog-stämpeln. Men nu är det ju en annan kravbild på West Ham när den här typen av värvningar kommer in. Och ja, jag är inte heller helt övertygad om att han kommer att fortsätta leverera. Men det är ju förut, ja, men tidigare säsonger har det verkligen varit en överprestation, tycker jag, att komma sjua. Nu vet jag inte om det är det, utan nu är det snarare att man ska knacka på till positioner högre upp. Och det har ju varit en tuff start, första segern kom igår, otroligt viktig för dem. Men jag är inte alls övertygad om att det kommer fortsätta att levereras från David Moyes. Jag tror att vi ser ganska många tränarskiften under den här säsongen, just för att när den här typen av värvningar sker, inte bara från West Ham, det är bara Brighton som inte värvar någonting och presterar, men övriga de här klubbarna, där börjar kravbilden att se ganska tuff ut sett till vad jag tror att de kommer prestera.
Sen är det så kul, alltså, att vi sitter och ens ifrågasätter David Moyes för hans gärning i West Ham. Det är ju inte det han har gjort, det är ett fantastiskt jobb, men det här är ju bara spekulativ för framtiden, för mig är han inte den tränaren som kan göra det.
Nej, jag ställer mig frågan också, även om han såklart sitter supersäkert, som du säger, gjort det jättebra. Övrigt då, vi kommer in på lite värvningar när vi pratar matchen också. Nicolas Pepe, han lämnar Arsenal och går till Nice, som han är tillbaka i franska ligan. Det blev ju ett fiasko där.
Historiskt fiasko. Ja.
Nu lånas han ju ut, så vi får väl se vad den här prislappen, det var ju såna enorma summor som han togs in för, 700-800 miljoner va?
Ja, det var väl svenskan i Anthony-klass i pengar där, och såg sig som en av franska ligans mest lovande spelare, men det har ju blivit en tokflopp och Arsenal är helt rätt som skeppar honom. Jag vet inte vad han bidrar med för status i omklädningsrummet, men Arsenal är kanske det laget i hela Premier League tillsammans med Brighton som är mest medgång just nu sett i förväntningar. Så att man får bort en sån spelare som uppenbarligen inte är Artetas planer ser jag bara som positivt.
Ja, nej men så här, också om man ska jämföra många usla rekryteringar. Nej men så här, United har ju fått så otroligt mycket skit för Harry Maguire. Men det är också skillnaden här i att Arsenal just nu går bra. Så att det här kommer ju lite i skymundan, Nicolas Pepe. Det är nästan ingen som bryr sig att han lånas ut i Nice och framstår som kapitalförstöring. Medan Harry Maguire då, liksom, blir ju nästan ansiktet utåt för att United också går åt helvete. Plus att han är lagkapten. Men Pepe är ju en rekorddålig värvning just nu då. Sen kanske det händer grejer i Nice så att han kommer tillbaka, men det har jag väldigt svårt att tro.
Vi får lista den en gång. När vi körde tv-programmet så körde vi ofta listor, men vi får lista och debattera lite dåliga värvningar någon gång och sen analysera dem. Det är ett kul segment.
Det börjar bli svettigt för Jack Grealish också, kan man ju lugnt säga. Även om just den här prislappen nu då, den är ju på densamma då som Anthony här. Får vi se om han kommer upp i bättre prestationer. Fotboll har det spelats. Vi började redan på lördagen. 13.30. Southampton mot Manchester United. Och vi pratade innan då att det skulle vara hur går United vidare från den här vinsten, överraskande vinsten får man säga, mot Liverpool, där man i stunder av matchen verkligen imponerande. Och vi skriver 1-0 till Manchester United, men det var väl en insats som hade mer att önska, va?
Ja, så var det verkligen. Sen för mig när jag gick in till den här matchen, United, det brukar vara tuffa matcher mot Southampton. De är ett väldigt duktigt lag, även om kvaliteten liksom, kollar man på spelare för spelare, det är många spelare man knappt känner igen när man kollar på deras startelva, och man undrar vad som har hänt. Det är en enorm rullians i truppen. Men för mig som supporter var verkligen det viktiga i den här matchen att vinna och bygga vidare på Liverpool-matchen. För hade United förlorat den här matchen, så hade matchen mot Liverpool snarare känt, ja, nej, men det var ett steg framåt och två steg tillbaka. Men att man får in det där målet och lyckas hålla tätt. Och jag tror att det ska inte underskattas vikten för Manchester United att man håller säsongens första nolla. Och att partnerskapet där bak mellan Lisandro Martinez och Rafael Varane faktiskt ser fenomenalt bra ut mot vad United är vana med. Så även om insatsen inte var fläckfri, det var den verkligen inte, men man fick ut vad man behövde i den här matchen. Så jag är väldigt positiv.
Ja, nej, jag förstår det. Det viktiga är nu att vinna och få lite luft under vingarna. Nu väntar jag också Leicester här nästa match, vilket också känns som en tacksam uppgift för United. Och för det, resultat styr ju tanken, och i och med att det är så många, Ten Hag ska få tid och allt det där, men fortsätter man att förlora så blir det ju väldigt jobbigt, även om det ska vara en nystart. Men jag måste säga att jag har kritiserat Southampton, och sen ska man inte gå i den här klassiska Southampton-fällan, för de har ju under åren när de har gått dåligt också stått för väldigt bra prestationer stundtals, och så går de ner sig i något extremt djupt hål där man är helt klappkassa under väldigt många matcher. Men jag tycker de gjorde en imponerande insats och ska ju minst ta med sig en poäng faktiskt. Och när man tittar på den där elvan, det är väl därför också lite okunskap från en själv när man liksom gör en bedömning av slagstyrkan inför en säsong, och som jag har dem då att åka ur. Men det är ju för att man inte riktigt har koll på de här spelarna. Men jag tycker till exempel att man har fått ett riktigt bra mittbackslås här i Salisu, som jag sett tidigare.
Och Pelle Kotschak.
Och Pelle Kotschak, ja. Djurgårdens hedersstyrelsemedlem här, som har klivit in på mittbacken. Men det gick inte att tänka på annat. Nu kanske inte alla som lyssnar på den här podden har koll på vem Pelle Kotschak är. Men han gästade ju Toto Balutto för något år sedan här. En Djurgårdslegend som är en otrolig härlig karaktär. Och den här Bella Kotschak. Man kunde inte tänka på något annat än Pelle Kotschak när han nämndes av kommentatorerna.
Nej, det var väl Bjur som kommenterade, och när du skrev det där skit, jag bara, det förstörde hela matchen för mig.
Ja.
Sen när vi pratar om spel, jag tycker även Lavia som har kommit från Manchester City, 18-årig belgare, va? Som jag tycker är helt fenomenal på mittfältet, och det är så häftigt att de här, nej, men man ser att han är City-skolad och fortfarande kommer in och är så mogen, och jag tycker hela hans närvaro med den storleken han har på plan tycker jag är fenomenalt bra. Och där har man ju haft en Romeo som tidigare har haft den positionen, men här tycker jag att du får en bättre dynamik med både fysiken men även med passningsspelet. Så men jag tycker han är riktigt bra, och att han kan gå en väldigt fin framtid till mötes.
Jag tycker även den här Joe Aribo, offensiv mittfältare som de har plockat in från Rangers, han är inte purung, han är ju 26 år gammal och gjorde en hel del mål för Rangers då, men han tycker jag också ser spännande ut. Det har ju varit lite frågetecken kring offensiven här och vem ska göra målen. Chadams, nu gör de inget mål i den här matchen, men jag tycker att de stunder såg riktigt fina ut offensivt, så att Southampton överraskade positivt på mig. Sen ska man också säga, tycker jag, att United också är starka då, för många av de där matcherna i fjol och tidigare säsonger, då föll man igenom, alltså man fick tryck på mot sig och man kunde sakna en spelidé, men då gjorde ju också motståndarna 2-3, ibland 4 mål, oavsett vilka man mötte. Lite som vi såg mot Brentford.
United hade ju otroligt nog 7 raka bortaförluster i ligan innan den här matchen.
Vilket är
liksom historiskt, för under Ole så man var ju obesegrad i typ 20 raka bortamatcher och slog klubbrekord för att sen bygga vidare där med 7 raka förluster, som också måste vara något typ av klubbrekord i modern tid. Och det är därför jag känner verkligen fokus på att vinna den här matchen. Att det skulle se stabilt ut, och det som man ska dra med framförallt positivt är att tycker att när Casemiro kom in, jag tyckte man såg vilken spelare det är. Det var fysik, det var stjärnaura, det var, ja, men han vinner boll i när United ska försvara ledningen, och det kändes så självklart från första sekund. Och och väldigt säker på att han kommer starta. United var oförändrat troligtvis för att man ville ge alla chansen, för att man gjorde en så bra match mot Liverpool, och att Casemiro kanske bara hade gjort 2-3 träningar. Men nu Leicester midweek på torsdag, så tror jag absolut att han kommer starta. Jag tror att det kommer ge en frihet för en spelare som Christian Eriksen som spelar bredvid, för Scott McTominay är en löpstark mittfältare. Han är inget defensiv mittfältare, och jag tror att Casemiro kommer vara vital för det där mittfältet.
Ja, jag tror också att det där...
Har du varit positiv jag är?
Ja, men det ska du vara. Alltså, resultatmässigt i alla fall. Sen kommer det ju dyka upp nya moln på himlen. Såklart. Jag funderar lite kring vad som ska hända då med United onsdag då? Nej, torsdag är ju deadline. Mm. 1 september. Man blir lite lurad av det där. Tror att det kan komma in ytterligare något nyförvärv? Alltså, utöver Anthony?
Dubravka, andra målvakt i Newcastle, pratas det om på ett lån. Spelaren och Manchester United är överens. Det är bara att man ska komma överens om med Newcastle där, som vill ha en permanent lösning, medan United vill ha ett lån med option. Så en andra målvakt verkar komma in, för att man tycker inte Tom Heaton är tillräckligt bra när man har lånat ut in Henderson. Det pratas om en högerback, men det tror jag beror väldigt mycket på om Fambisaka blir såld eller inte. Annars är ju ständiga frågan Cristiano Ronaldo. För det börjar bli en ohållbar situation. När Anthony Langa, inget emot honom, men han går tydligt före Cristiano Ronaldo i pickingorden, och vi får in Martial och Anthony på det. Och Ronaldo ser direkt svag ut när han kommer in. Och han kommer inte vara en rolig spelare att ha i laget när han inte platsar. Och jag tycker att Erik ten Hag har visat tydligt att han tror inte på Cristiano Ronaldo i hans sätt att spela. Så jag hoppas av allt att döma att Ronaldo lämnar. Och då pratas det om kanske framförallt Memphis Depay.
Igen alltså?
Ja, som jag har en problematisk relation till. Jag tyckte att han är väldigt överskattad egentligen i hela mitt liv, och ser inte riktigt hans storhet. Men jag kan förstå värvningen. Det är en billig värvning från Barcelona, en spelare i helt okej ålder, och det känns som en lösning. Han förväntas inte vara ordinarie, och jag tror att det kan bli en väldigt bra kortsiktig lösning. Och vill man sälja honom vidare när han har gjort ett skapligt intryck efter 1,5-2 år, så tror jag att man kan få igen pengarna och mer därtill. Så jag, en kortsiktig lösning för att ersätta Cristiano Ronaldo, så skulle jag säga att det är fenomenalt.
Har väl inte riktigt sett hans storhet. Han blixtrar ju till, men...
Det är bra i landslaget.
Ja, det är han ju. Men det är en rörlig forward, och ja, man ser ju den holländska kopplingen här också då. Så att och kan ju faktiskt användas på fler positioner, även om han nog främst är tänkt då som nia. Så det behöver väl kanske inte vara helt fel då att Depay är tillbaka i Manchester United. Lite senare under lördagen så spelades ju då den omtalade matchen Liverpool mot Bournemouth. Och det är klart att man kan sitta, och det vill väl motståndarsupportrar göra, och hävda att Bournemouth är det sämsta laget man någonsin har skådat i den här ligan. Men jag väljer ändå att ta den andra vinkeln på det, att det är väldigt imponerande av Liverpool att kliva ut och fullständigt köra över motståndet. Mycket press på dem inför en sån här match, men jag tyckte att... energin och lekfullheten var tillbaka i Liverpool i den här matchen. Var det ju en kanonstart. Att få 1-0 omedelbart är ju såklart väldigt skönt. Jag tänker att Scott Parker, när de zoomar in honom där, man leder med honom. Också med så här, mot bakgrund av vad han har pratat om inför säsongen, när han har påtalat problemen i att vi har inte rustat tillräckligt mycket, framförallt av defensivt så har vi inte backar nog. Och så har vi 4-0. Det var ju ändå ett bra resultat på Etihad med 4-0. Och så kommer man till Anfield där mot ett hungrigt Liverpool. Och Scott Parker står nog bara och pratar om håll emot första kvarten. Då kommer det sätta sig i skallen här på Liverpool-spelarna som börjar känna att krisen är på ingång. Men det smäller ju direkt, Luis Diaz.
Ja, men känslan var ju, vi pratade ju inför... Efter Haalands premiär så satt vi här med Björn Jonsson och pratade upp den här matchen lite när City skulle möta Bournemouth, och känslan var att det skulle kunna bli 9-0. Nu fick vi den 9-0 som City, det kändes som att City gick på halvfart den matchen, och vi satt ju här med Robin Bylund i fredags och pratade om krisen i Liverpool. Det var ju ett ganska bra statement, så att man kanske har dragit lite för stora växlar i hur dåligt det ser ut för Liverpool, och jag tror att det här verkligen är exakt vad Liverpool behövde. Att man fick mycket. Man får med sig fansen, det blir bra stämning på Anfield. Man börjar tro på det. Man har Newcastle i ett tacksamt läge nu med mycket skador. Så har man ett Merseyderby där Liverpool aldrig förlorar mot Everton. Och tar man 6 poäng på de här matcherna, då är man verkligen med. För alla lag förutom Arsenal har tappat poäng och de kommer fortsätta tappa mer poäng. Vi kommer komma till Citys match mot Palace.
Det var ju ett tag där det såg väldigt bra ut för Liverpools del när Palace ledde 2-0 och då ledde väl City med 5-0. Eller Liverpool med 5-0. Så att, men riktigt så bra blev ju inte lördagen för dem.
Nej, men det känns märkligt. Alltså, det är en kickstart in i säsongen för Liverpool och precis vad man behövde. Sen, jag vet inte, vad känner du? Ska man dra några växlar av Mohamed Salah? Som alltså gör 0+0 när laget är 9 mål.
Ja, men det är lätt här att spy ut sin galla då, när man spelar Fantasy Premier League. Då. Men om man ska försöka hålla sig någorlunda objektiv till situationen, så kan vi väl konstatera att Mohamed Salah hade högst expected goals av samtliga spelare under hela omgången. Och jag tror nog att det är det viktiga här för Liverpools del. Att han kommer till lägen. För det var, jag kunde känna under fulla matchen, det gjorde han ju mål i och för sig, men det var på straff. Men jag tycker han har sett ganska isolerad ut och inte har kommit loss. Och kanske att han har lidit av att man inte finns där och rycker isär motståndarna. Men i den här matchen kommer han ju faktiskt till lägen. Och jag menar, det första läget han bränner är ju osannolikt. Jag vet inte vad som händer. Och sen har han några andra situationer. Och vi har ju faktiskt sett Salah bränna lägen förut. Så att han Jag tror att det där ändå, trots att 0+0 är helt sjukt, så tror jag ändå att det var ett steg i rätt riktning för Mohamed Salah och att Newcastle kan få smaka på vreden här. För att han är klar, när han går och sätter sig i omklädningsrummet och det jublas där, han är irriterad.
Ja.
Med all rätt.
Ja.
En skyttekung vill göra mål, i synnerhet när det slutar 9-0. Men det är ju alla är ju poängprotokollet, höll jag på att säga. Och i synnerhet när han kanske inte är Firmino, han har ju några...
Vad blev det? 2+3?
Ja, han har ju några sådana där... per säsong när han bara sprutar in poäng. Men han har ju varit kall och Diaz har ju inte varit den tydliga målskytten. Så det är ju Salah som är den tydliga målskytten i det här laget just nu. Och så blir det 9-0 och så hamnar han inte i poängprotokollet.
Nej, det är ett... vad hade man fått för odds på den, tror jag, om man hade lagt bet så här? 9-0 Liverpool, Salah 0+0. Nej, men det är helt galet. Det är sanslöst. Men som du säger, han kommer till chanserna och det kommer, alltså så här, det kommer lossna. Ja, man ska inte dra för stora växlar där.
Nej.
Det är bara liksom skratt åt det.
Men det är klart att en sån kille, han jagar skytteligor. Det gör han alltid. Vi har Haaland på 6 kassar. Vi har Kane på 4. Så att det, tåget går ju. Men det är fjolårets skyttekungar då. Son och Salah lite trögare start. Nu har ju Salah gjort 2 visserligen.
Vilket är en styrka i sig. Alltså, ja, har varit direkt svag, ifrågasatt, har gjort 2 mål och en assist.
Ja.
Det är helt okej.
Okay. Ja, men i övrigt, jag tycker Harvey Elliott i den tiden fick vara på banan är bra. Jag tycker att... det såg skärpt ut. Nu är inte Bournemouth något superlag i offensiv väg, men det såg mer skärpt ut. Och Trent Alexander-Arnold visar ju... men han får ju kritik defensivt, med all rätt. Vilken spelare det är offensivt när han liksom tar sig in centralt i banan och hotar därifrån också. Ja, inte bara att han kommer runt på kanten.
Det är ett otroligt mål. Och jag tror det är viktigt för Liverpool. Alltså, både Andy Robertson får en assist. Trent får, gör väl 1+1, va? Han får assist på självmålet. Så jag tror att det är väldigt viktigt för dem att få in de där ytterbackarna. För vi vet att de där 2 ytterbackarna har gjort poängkampen till sin. Att de...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
de slåss inte om att hålla nollor, de slåss om vem som gör mest poäng. Och det är jävligt häftigt, och Liverpool måste verkligen få igång dem där, för att de är vitala för Liverpools anfallsspel.
Vi har sagt att vi ska vara lite modiga och ha åsikter.
Bournemouth åker ut.
Nej, men nu snor du den från mig, det är jag som ska ta den. Bournemouth har åkt ur. Där
du
är vi.
Ja.
Nej, precis, du tror att de åker ur. Jag säger att de har åkt ur.
Jag kallar Tottenham bluff, och nu kör du. Ja. Bournemouth är ute.
Ja, de är ute.
Ja, de är ute.
De åkte ut. Ja. För att jag tycker att så här, i år det brukar vara några lag som är liksom klappkassa ganska omedelbart. Man brukar se det på nykomlingarna. Men ser man nu i den här bottenstriden, nu är inte ens Bournemouth, de är ju ovan strecket. Men jag tror att, ja, även om de kommer upp, men Wolves och Leicester kommer ändå att rycka upp sig. Nottingham Forest med en ganska bra start, för att inte tala
ser
om...
Ser bra ut också. Ja. Så här, Tottenham tar en stark vinst, men Nottingham ser bra ut. De gör det jävligt tufft för Tottenham. Men minus 14 på 4 matcher, det är klart att det är en stökig målskillnad.
Ja, den är sjuk. Man fick ju den här liksom, så klassiska nykomlingsstarten i premiären mot ett uselt Aston Villa som skulle ju faktiskt kunna vara med där nere och faktiskt trilla ur om det här fortsätter. Men nej, vi konstaterar här från Big Six att Bournemouth har lämnat Premier League, och så får övriga 19 lag se till att inte hamna på de två övriga positionerna som innebär Championship nästa år. City, de var illa ute. Mm. Mot Crystal Palace. Jag försökte se de här lite på dubbla skärmar. Men Crystal Palace vet vi har ju varit ett litet buggyteam för just Manchester City. Och så hade man ju skalpen först i minne här på Anfield. Åker till Etihad och får ju den perfekta starten här.
Det är ju något med Manchester City, att det finns inget lag i hela världen som kan ligga under med 2-0, och man känner
de
kommer lösa det. Och det kanske är, man kanske är historielös och bara tänker på sista omgången förra säsongen, men det känns verkligen och så här. Folk pratar om att Palace är 2 mål, men fan, de har inget XG överhuvudtaget. Det är ett hörnmål när City missar markeringen på Andersen som kommer upp jättefint, och sen är det ett självmål som är liksom, bollen tar på Walkers lår och styrs in via Stones och ställer Ederson. Så att man ska börja ifrågasätta Citys defensiv den här matchen tycker jag är direkt felaktigt. Jag tycker City är fullständigt överlägsna. Mm. Och Crystal Palace, om något, har visat sig de här första omgångarna att vara väldigt starka defensivt. Jag tycker man såg det både i premiären och även i matchen mot Liverpool, att man är inte bara ett omställningslag, man är väldigt starka defensivt med den där fem backlinjen som kanske Joakim Andersen leder i ansiktet utåt för i år, men City-sättet de överbelastar på sina kanter med sina ytterbackar, jag tycker man fortsätter imponera på varje gång. Och vi döpte väl avsnitt 3 till att Haaland är fusk. Mm. Och vi skulle kunna döpa det här avsnittet till Haaland är fusk 2.0. För vad fan är det som sker?
Ja, men såg du när han byttes ut Pep? Haaland blev nästan rädd för Pep där. Men han står ju alltså, ställer sig och applåderar och har ju ett sånt stort smile. Pep kan le ibland, absolut. Men jag tyckte att så här, man såg i hans ögon, fy fan vad glad jag är över att du är här. För jag har saknat dig, alltså en nia sedan Agueros glansdagar. Och hur han liksom sätter två knytnävar i bröstet på Haaland, han blir nästan skrämd här. Men det är så här, shit vad jag har saknat dig. Och du har redan börjat leverera, och han är ju så häftig på alla sätt och vis. Alltså, gör ju målen på olika sätt.
Han gör ju anfallsmålen som man har ifrågasatt lite. Kan han göra mål mot lågstående försvar? Han kommer inte ha många bolltouch. Kan han göra det? Och ja, det kan han. Han är inte bara en power forward som kan kontra. Han är en jävla målskytt, och han kommer vinna den här skytteligan helt överlägset om han inte är skadad.
Nej, det är verkligen, det är skadorna emot. Då skulle Kane faktiskt kunna ta det också. Men Haaland kommer göra våldsamt mycket mål. Det ska bli intressant att se här.
Går han över 30?
Ja, men det ska bli intressant att se nu, för nu har han ju sagt då midweek-omgångarna så ska han vilas. Eller så här, han kan inte spela match var tredje dag. Klev av i 83 här, får se om Pep håller det nu då när de möter Nottingham Forest här på hemmaplan. Jag har lite svårt att tro att han väljer bort honom så här tidigt in på säsongen också. Och jag tänker mig, i Champions League, han ska väl spela Dortmund-matcherna. Det vill han väl göra, men Köpenhamn behöver han inte spela mot, och Sofia kan han ju skita i på hemmaplan. Så att jag tror snarare kanske att han ska få mycket speltid i ligan, för jag tror de värdesätter att just att han bombar in mål i ligaspelet här. Och sen till våren då, när Champions League blir mer hett. Fler, alltså viktigare matcher då, då kommer han att spela oftare där.
Frågeställningen man har är ju att vad vill Haaland? För vi vet Cristiano Ronaldos, hur mycket Champions League betyder för honom. Att det är en av största anledningarna att han vill lämna. Och Haaland har en, ja men han är ju ett helt osannolikt målsnitt i Champions League. Vill han hellre möta Sevilla hemma än Nottingham hemma? Det är ett, man vet inte. Nej. Vi sitter ju och pratar om Premier League för att vi tycker att Premier League är roligare och liksom tycker att gruppspel i Champions League när man får de här, ja, men ganska lätta lottningarna, City kommer knalla igenom den här gruppen. Då vill vi hellre se Haaland möta Nottingham. Men vad som händer i Haalands huvud, det tror jag knappt någon vet förutom han själv.
Nej, och sen också just de där målen. Ja, men alltså jag tror jag sa det faktiskt innan säsongen. Han är ju sjuk sista halvtimmen också då, när han kommer in och lagen börjar bli lite spretiga, börjar bli lite trötta, och just när man hamnar i ledning också så är det här klassiska fyra målet då när Gündogan sätter en i djupet på honom, och han får ju två mittbackar på sig, men det spelar ingen roll hur stora de är, utan det är ju bara att flytta på er och så dunkar man in den bort. Och även, alltså så här, 3-2 målet ser ju ut att vara världens lättaste mål att göra, och det är det ju, men det är ju för att han står rätt, och det är ju det City har saknat, en som står rätt.
Ja, och det som du säger, det kändes verkligen peppa, så här, peppa, jag är så jävla tacksam för dig, tack att du är här, och ja, men vad är det för matcher? Jag satt på en sportbar på Odenplan och följde de här två matcherna och hade Liverpool och City kanske framförallt, och får alltså, fan blir det 15 mål på 2-16 matcher. Ja. Vad fan är
det
som sker?
Nej, det är small i varje minut. Jag har några spelare här i offensiv väg som Pep kommer att, för annars ska det vara så att Pep, han laborerar i stora matcher, men Kevin De Bruyne är given, Gündogan är given, han kommer in här också, han får ju vilan här, vilket inte är konstigt, spelat mycket på slutet, men visar direkt när han kommer in också hur viktig han är för City. Bernardo Silva. Pep älskar ju honom.
Och bekräftar att han stannar.
Ja, och det är ju så viktigt.
Och känslan nu när Gündogan har kommit in så bra i den här säsongen är ju att det är snarare ytterpositionerna som City inte har fått att lossna på. Och den har väl kanske varit bäst, men Mahrez och Grealish har inte liksom imponerat i säsongsinledningen. Så känslan är ju verkligen att Foden ska spela till vänster, Bernardo till höger, och sen är tre man i mitt fält med KDB, Rodri och Gündogan. Det är Citys överlägset bästa.
Ja, det är nog det.
Och Bernardo har ju lite från säsong till säsong, ibland kanske när han var som bäst under säsongen, för vilken är det, 18-19 tror jag, kan vara säsongen innan, när även Sané är helt fenomenal, då spelar han ju på en ytterposition. Och sen senare år har han ju varit snarare bättre på centrala mittfältet, men nu känns det som att han är tillbaka där uppe, och mycket tack vare Gündogan som är, ja men han bidrar med saker som City inte har.
Nej, och sen nu, jag menar så här, tidigare har ju liksom det kommit djupledslöpningar från kanterna i Jesus och Sterling, nu kommer de centralt istället, nu kommer Haaland som rycker isär, och även Gündogan som är ju fantastiskt fin på att sticka igenom också, så att nej, gör det bra, men jag blir också glad faktiskt för ligans skull här att Liverpool ändå växlar upp här. Det kommer bli kul det här hela vägen. Jag sa kanske att titeln var körd förra veckan, va?
Kan du?
Ja, vi får se. Ja. Har jag redan ångest över? Vi tar oss till ett annat tilltänkt topplag, och det är ju Chelsea. Som i den här matchen, och det vet att Chelsea-supporten blir väldigt glada över. David Fjell har varit på mig, han skriver då när startelvan släpps. Fem stycken från de egna leden som startar den här matchen. Det är alltså Chalobah, det är Loftus-Cheek, det är Reece James, det är Mason Mount och det är Gallagher. Men David Fjell skriver till mig då, WhatsApp, fem spelare. Ser du Chelsea? Fem spelare. Och sen skickade efter, nu blev de bara fyra. Gallagher, vilken idiottackling. Vi var ju på honom inför den här matchen, att ni kan nog inte vara två på det här centrala mittfältet. Han ska inte vara en av två på det här centrala mittfältet. Men så har de sina skadeproblem, Kovacic, Kanté, så att Gallagher får fortsätta få chansen. Och han var ju så bra i fjol i Crystal Palace. Och så tar han det där röda kortet. Det är ju nästan så att det skulle kunna vara direkt rött.
Man får inte gå in på det där sättet. Nej. Man har en varning. Det är det första man lär sig. Alltså, har han inget gult, nej, då är det en fenomenal varning att ta, för han stoppar upp ett farligt anfall.
Men det är nästan rött.
Ja, nästan direkt rött. Det är så rött. Extremt medvetet och spelförstörande och högt upp dessutom.
Ja, och dobbarna in där. Så att det är sån idioti också. Är så här, nej, men herregud, släpp honom då. Låt Leicester göra mål. Alltså, för det är i 33 minuten. Jag tycker Chelsea börjar den här matchen ha momentum och visar att de är påkopplade. Och så tar han det gula efter ett gult. Nej, det är så idiotiskt att Tuchel går ut och säger det. Jag tror att vissa så här spelare kan man ha överseende med att de har gjort något korkat med röda kort och så, han är ung, han lär sig och ja, det går snabbt liksom, men det här var ju bara fullständig idioti och i ett kritiskt skede för honom. Det där kan kosta honom, nu blir det väl bara en match då eftersom det var dubbla gult, men Nej, Gallagher går ju nog...
förtroende
framförallt. Ja, det kostar förtroende.
Nu, Ornstein skrev nu, han kör ju sin måndagskolumn, han skrev om senaste nytt och han skrev att tanken är att både Pulisic och Gallagher kommer stanna, men sen samtidigt skrev han om Frenkie de Jong går till någon klubb så är det Chelsea. Och känslan är, kommer Frenkie, då kan vi nog ha ett lån som vi kan prata om.
Och nu är Liverpool-ryktet där också med Frenkie, du har sett det va? Mm. Att det börjar viskas. Får vi se om det... Om det blir så. Det är ju inga roman, det är inte Romano ännu va? Utan det är lite lösa rykten. Men det är väl inte otänkbart att Frenkie rör på sig och att England är en tänkbar destination. Ja, alla klubbar skulle ju må bra av honom. Men ja, Gallagher har i alla fall inget att göra på det där centrala mittfältet.
Nej.
Då ska han längre upp i banan.
Ja, verkligen. Känsla alltså Thomas Chelsea också. Man får in på fana nu. Senaste nytta att det verkar skära sig lite med Aubameyang. Att de tycker att övergångssumman är för hög och att han har för höga lönanspråk för att han är för gammal, så att det är en kortsiktig lösning så att man inte vill betala de pengarna, så det känns ändå som att Chelsea måste agera på anfallspositionen. Det är viktigt för dem att man får igång Sterling, att han får det här målet, för jag tycker ändå att Sterling har, kanske inte i derbyt mot Spurs, men han har kommit i chanser, det är bara att bollen inte har suttit, så att han kan få lite självförtroende och bygga vidare på det här tror jag är jätteviktigt. Men det känns tunt där uppe, för Pulisic, Ziyech riktas till Ajax, Havertz får inte lossna, man måste ha någon som gör målen, annars blir topp 4 tufft för dem.
Men jag måste slå mig lite för bröstet här. För ett år sedan när jag satt och rankade nyförvärv, då hade jag väl Lukaku och Grealish topp 1 och 2. Det gick inget bra. Men i år, min topp 5-lista, häng med nu. Ja. Etta, Haaland.
Jag slog in den öppen där.
Ja, kanske. men han har startat väldigt bra. Ja, det är ändå Lukaku färskt i minne. Men det är bra, du ska vara på med där. Jag väntar med andra platsen. Ja. den var sådär. Trea, Jesus va? Hade jag. Mm. Eller Raheem Sterling, jag kommer inte ihåg. Men jag tror att det var Jesus.
Jag tror att det var Jesus.
Ja, Jesus. Ja. Okej, start va? Ja. Ja. Du sitter bara och nickar. Ja. Men det är det du kan göra. Sterling 4.
Ja. Inte än.
Jo. Han är där nu.
Lisandro Martinez.
Sluta nu. Jag tycker Sterling visar, alltså, han skulle ha gjort fler mål. Och i det här läget, en man mindre, så kliver han fram. Han visar att han behöver mycket speltid. Visst, pexerna är på ibland, han bränner avslut. Men nu är han igång. Och det, jag tycker att det ser riktigt bra ut. Femte plats, Zinchenko. Nu var han skadad här sist, men han har varit väldigt bra. Bissouma var tvåa. Han har inte spelat ännu.
Nej.
Vad håller de på med?
Jag vet inte.
Nej.
Vet om det är någon skada, om man inte är redo, för det har ju sett halvtrubbigt ut på Tottenham på mittfält. Nej, det är... Vi får se midweek nu. Det kommer roteras friskt i de flesta klubbarna, tror jag.
Mm.
Så förhoppningsvis får vi se. Ja. Det har vi sagt tre raka omgångar nu, att nu kommer han.
Jag känner att det kan ha hänt något. Eller han ser nog svag ut i träning. Jag tycker det är märkligt att han inte har fått... speltid. Och ja, det är väl då mot West Ham här, vilket är en ganska tuff match då om han ska debutera där. Men
jag säger så här, 4 spot on och 2-1 wait and see.
Ja, precis. Jag är inte snett på det ännu. Nej. Och det kanske är svårt att vara efter, man kan alltid säga att han kommer igång. Men Lukaku Grealish var ju riktiga fiaskon i fjol då. Så bra, väldigt bra start för nyförvärven och väldigt imponerande då att Chelsea, en man mindre, ändå lyckas vinna fullt rättvist mot visserligen ett svagt Leicester för dagen, men, eller för året.
Det är sånt här som också, vi pratar om Liverpool, att 9-0 bygger självförtroende. Här har ju ett annat sätt att bygga självförtroende och moral i truppen när det har varit lite stormigt, Tuchel har varit avstängd och jag tror att det är fantastiskt viktigt för Chelsea att få den här, och Leicester vi har pratat om dem tidigare, men nu tar man emot Manchester United och torskar man där och sen kommer deadline day på det. Det känns som att det kommer hända mycket i Leicester. Frågan om det kommer fortsätta ut eller om det bara kommer komma in, för man har ju väldigt mycket pengar nu efter att man säljer Fofana till Chelsea.
Ja, precis. Den övergången blir klar när som helst. Fofana har ju redan flörtat med Gary Lineker, såg jag på Twitter. Så han är ju here we goad och allt det där. Ja, väldigt många miljoner kronor kostar han, men det är ju ändå någonting de behöver.
Ja, alltså nu man kommer kunna ställa upp en backlinje med Reece James, Fofana, Thiago Silva, Koulibaly och sen rotera mellan Chilwell och Cucurella, och man pratar om att Chelsea måste bygga om backlinjen och ja, de har lyckats ganska bra. Sen har det kostat.
Ja, nej, men Fofana blir bra här och jag gillar honom som spelare.
Nästan 2 miljarder på försvar i år.
Ah, oh, shit. Mm. Det är cityklass på det. Mm. Men bra för Chelsea att få vinna och studsa tillbaka, och det blir ju liksom så här, ja, det kanske man på förhand trodde att de skulle göra väldigt enkelt då, men i och med det röda kortet, de satte sig i en riktigt usel sits men lyckas lösa det. Och då med 5 från start i alla fall från KB.
Det är där Lampard ska ha kredd för. Han tog just i stort sett upp alla de här för de Loftus Cheek som var lite tidigare. Men annars är det ju samma generation och något jag förstår att man tar väldigt mycket stolthet i.
Ja, det tycker jag också att man ska göra. Sen är det som sagt, när de blir lite mer ordinarie här så kanske några försvinner bort. Men herregud, Mason Mount, Reece James är ju högsta klass på. Lite senare under dagen så klev serieledarna Arsenal in på Emirates mot pigga nykomlingen Fulham. Och jag satt ju och sa här att det är det nya Arsenal. Sluta prata om det gamla, för det kommer inte att ske. Nu är man en ångvält här i toppen. Men det höll ju på. Det här var ju gamla Arsenal som klev in här. Fulham tycker jag verkligen står upp bra. Jag tyckte Arsenal såg ganska tröga ut. Och hade svårt att skapa mycket lägen. Men sen var det ju också, tycker jag att man ser också att Partey saknas på det här mittfältet. Viktig. Och Sinchenko har varit väldigt bra också, även om Tierney är en fullgod ersättare. Men man hade lite strul, och sen då när Fulham gör det här 1-0-målet så tänker man ju att nej, nu kom den. Där kom minan. Det är svårt att liksom bara rada upp segrarna. Men sen lyckas man vända på det. Och det är liksom så här, nu har Arsenal tagit flera olika typer av segrar och det här med att vinna utan att kanske imponera men också vända ett underläge, det är också någonting man kan lägga till i ryggsäcken framåt.
Verkligen, och vad jag på något sätt tar med mig på den här matchen, jag utan att trampa på några ömma tår här, så håller jag mina två besök på Emirates som en av de värsta supporterupplevelserna jag har haft som stämningsmässigt i England. Jag tycker att det är en dålig arena. Jag tycker Arsenal överlag har väldigt dålig stämning på arenan, men jag tycker man ser den här matchen att någonting har hänt i klubben det senaste året, och att fansen tror på det, att de har fått en tillhörighet och känner känslor för laget igen, för det är publiken som är en stor bidragande faktor i att Arsenal vänder den här matchen. Och stämningen efter så här, att folk håller på att kritisera Arsenal på sociala medier och ska göra sig roliga, så att man firar som att man har vunnit Premier League. Vad fan, man leder Premier League. Man har varit utskrattad i flera år, och man vänder den här matchen och avgör 86 minuter inför en kokande hemmapublik. Jag tycker att det är helt fantastiskt fina scener. Och
verkligen.
Ja, men jag tycker att de här scenerna visar vart Arsenal står idag, och publiken ska ha en jävla cred. Jag kanske måste revidera det där och åka dit igen och uppleva det här.
Ja, jag har ju faktiskt varit på Emirates en gång, och det var ju när det var London Derby, Spurs mot Arsenal, och de vände 2-0 till 5-2. Då var det ju liksom
kanske var lite bättre än min upplevelse.
Magisk.
Jag tror jag såg typ Arsenal Bournemouth söndag 15-0, så förutsättningarna var inte de bästa.
Nej. Men jag håller med dig, klart de ska fira, och det är en fantastiskt bra start för dem, och även om det här satt långt in och det inte var den bästa matchen, så är det 3 otroligt viktiga poäng för dem, och jag tycker att Ødegaard är imponerande i den här offensiva mittfältsrollen, liksom en av årets bästa värvningar i fjol. Nu får han kaptensbindeln, och man kanske kan känna att nej, men nu, och så har han ju Smith Rowe någonstans, alla offensiva spelare har ju flåsandes i nacken, men han är ju briljant.
Ja, det är han. Och pratar man om kapten, alltså så här, ser man bara Ødegaard liksom så här, han ser pojkig ut, han ser valpig ut, men han har ju verkligen blivit ledaren för det där laget, och man vet inte hur han är verbalt, men han visar verkligen på planen att han är deras kapten, och det är något som Arsenal verkligen har behövt. Och Gabriel Jesus lyckas inte som han har gjort tidigare, men det kommer från andra spelare som gör det, och det här, alltså så här, vilket jävla go det är i laget. Nu möter man Aston Villa på det, och sen väntar säsongens kanske första riktiga test i Manchester United borta på söndag.
Precis.
Så det ska bli United som ändå är lite medgång nu, alltså tidigare såg man Arsenal som stora favoriter, men efter Uniteds matchbild mot Liverpool, jag tror att man kommer ta en ganska snarlik matchbild. United kommer söka den med snabba omställningar och liksom hög fysik, medan Arsenal kommer vara bollförande. Så där kommer det första riktiga testet.
Otroligt häftig match söndag 17:30. Och som du säger med Ødegaards ledaregenskaper, det är någon sekvens där när Gabriel börjar bråka efter någon tackling. Han får väl frispark emot sig, och Ødegaard kliver fram att stick härifrån till Gabriel. Du kliver bak och försvara. Ingen idé att tjafsa. Så att han visar ju verkligen på plan att han är en ledare, vilket, ja, jag vet inte, det är fördomsfullt, och att han ser pojke ut.
Det är nu en snäll fördom.
Ja, men verkligen snäll fördom. Men jag såg inte de med ledarskapen i henne. Och att han också går i bräschen som spelare. Nej, riktigt, riktigt bra. Får vi se om Arsenal är klara. Det pratas ju lite om han Pedro Neto. Vet inte riktigt vad han ska in och göra från start här. Alltså, det är väl en jättebra truppspelare, men prislappen är inte att det är en truppspelare.
Det verkar ju inte som att det kommer ske på grund av just att prislappen är. Det pratas om 50 miljoner pund också. Här. Alltså, Martinelli helt fenomenal. Saka är given. Och där bakom har du Smith Rowe och Ödegård kan också spela på kanterna. Så alltså, det känns lite som det är lite för mycket pengar. Jag tror att så här, vill Arsenal vinna ligan så kan jag tänka mig att det behövs mer bredd på den där. För att det känns lite tunt. Men för mycket pengar för en spelare som inte är helt ordinarie.
Nej. Fulham då gör ju en bra insats. Mitrovic visar att han är på riktigt den här vändan i Premier League.
Näst högst XG efter Haaland de första fyra matcherna. Shit. Säger ändå en del. Då har han missat en straff så det är 0,8 på den. Men det säger ändå någonting. Man pratar ju ofta om att han är bra i Championship. Han håller inte Premier League. Men om vi får döma de första fyra matcherna så är han ju verkligen här för att stanna.
Ja, och det är liksom så här 5 poäng. Och då har man mött Liverpool, Arsenal och Wolves på bortaplan är inte heller lättast tänkbara. Så att Fulham med en fin start, tycker jag.
Ja, men många pratar ju om att Marco Silva är den här naiva tränaren som kanske skulle bli ett nytt Norwich. Inte lika usla, men att man ville spela samma spel med Ole Championship. Men jag tycker att man visar en cynism som jag tycker imponerar. Och känslan just nu, om vi ser att Bournemouth redan åkte ut, att Fulham har alla möjligheter att hålla kvar.
Ja, man ska akta sig för att dra för stora växlar. Det finns ju pigga nykomlingar. Jag tänkte Brentford startade i säsongen bra i fjol. Sen gick man in i en rejäl svacka. Men sen så växlar man upp igen. Men jag tycker också att Fulham har visat redan här att det här är ett lag som bör kunna säkra kontraktet.
Just den här grejen också. Om vi tar Nottingham Forest som exempel som vi kommer komma in när vi ska prata om den här matchen. Men jämför man dem med Fulham så har Fulham Mitrovic. Nottingham har inte den här riktiga målskytten. Och det tror jag kan vara väldigt viktigt. Har man en anfallare i ett bottenlag som gör 15 mål så är det något som kan klara kontraktet på egen hand.
Ja, Forest kanske hade behövt just Mitrovic då när man ställdes mot bluffen Spurs här då, som du nu får försöka försvara då, ditt uttalande. Spurs med en bra start den här säsongen. Man missar ju även en straff här. Harry Kane leder trupperna. Var inte Richarlison från start i den här matchen som jag kanske trodde då? Men kanske att det blir det då i midweek, för Son har jobbet.
Kan nästan lova att han startar midweek, va?
Son
kommer till skapliga målchanser, men han ser frustrerad ut på plan. Mm. Och det man har förknippat med Son under sin tid i England är ju att hans leende, hans spelglädje, och han känns frustrerad. Sen ska man inte glömma, Son är... Jag tror man luras av hans glada yttre, men det är en egoistisk målskytt som vill göra mycket mål. Precis som vi pratar Salah, att det är rimligt att han är tjurig när de vinner med 9-0 och han inte gör mål. Men sån reagerar man på när han ser frustrerad ut. Men jag ser inte att det är ett problem än, men det är något att hålla ögonen öppna på. För sån behöver komma igång. Sen gällande Spurs, man har 10 poäng på 4 matcher och man har egentligen inte imponerat någon match, vilket är en jävla styrka.
Ja, det är, och nu är det 2 raka nollor också. Det där försvaret brukar ju faktiskt kunna släppa in lite en hel del mål. Jag tycker att det är en väldigt bra start för Conte, och spelet kommer med all säkerhet att bli bättre var lider när man får igång en sån som sån. Kulusevski i poängprotokollet igen visar ju bara att han har ju befäst sin position ute till höger, och Harry Kane, han bombar in kassar.
Och det där Harry Kane, det är ju så här skämtsamt, men man är pratade om Harry Kanes augusti för häxning tidigare, att han kan inte göra mål i augusti, och nu är han uppe på 4 mål, och de här 4 målen har gett Tottenham 7 poäng de senaste 3 matcherna. Så det är ju jätteviktigt för Spurs att man får igång Harry Kane tidigt, och att han trivs under Conte, för man glömmer lätt, men kom ihåg vart Harry Kane var för ett år sedan. Han vägrade träna och skulle lämna för City. Sen kollar man den här backlinjen. Lenglet, bänken, är ju värvad för att starta. Romero är skadad. Man ska förhoppningsvis få in Bissouma, så det finns ju en utvecklingspotential i Tottenham också, att man ska få in kanske 3-4 och sen Richarlison ska gå in i det. Jag tycker Richarlison har gjort väldigt bra inhopp och bidrar med en assist till avgörande 2-0-målet här också.
Ja, och i allmänt bråkig och jävlig på plan också, vilket ju Spurs-supporterna gillar.
Ja, men det gillar man ju att ha i sitt lag. Han är riktigt vidrig att möta, men jag kan ju uppskatta att när jag inte har några känslor i matcherna. Nej.
Och sen Emerson Royal ute till höger, där finns det väl också förbättringspotential. Jag gillade det jag såg av Spen sen han kom in också. En speedy lirare.
Har vi något på, såg jag nu, Matt Doherty tillbaka i truppen? Missat. Ja.
Nej, men han har väl, har inte han varit med?
Kanske han har, det kanske
jag tror det, men han har varit med, men han har inte fått spela.
Han var ju helt fenomenal innan han skadade sig förra säsongen och var väldigt poängstark.
Ja, nej, men jag bara,
kände igen honom från Wolves.
Ja, alltså Spence, han kom väl in och gjorde någon enstaka minut, men hade någon djupledslöpning där. Alltså,
vi tar det lilla.
Ja, vi tar det lilla som såg helt brutalt ut. Han ser ruskigt snabb ut. Och man har ju lagt mycket pengar där och gjorde det bra i just Nottingham i fjol faktiskt. Så att det där är också någonting. För Emerson Real tror jag inte på sikt blir lösningen på wingbackspositionen. Men riktigt bra start för Spurs. Ja, jag är ju inte särskilt förvånad då, eftersom jag hade dem i toppen. Vi kan väl titta lite framåt då och prata midweek. Vad kul det ska bli. Men vad har vi för matcher som sticker ut här? Det är ju ganska mycket toppen mot botten.
Men det känns lite som...
Aston Villa, får Gerard sparken idag eller till helgen? Eller på onsdag eller till helgen?
Ja, man har ju alltså Arsenal borta, City hemma kommande två förluster där. Så jag tror att han kan börja sitta lös på riktigt. För de investeringarna han har fått och exakt de spelarna han har fått, så börjar man ifrågasätta honom på riktigt. Och vi vet att...
Det är 3 segrar senaste 15.
Det är inte bra. Nej, och Dean Smith fick lämna när man liksom låg på 11-12 plats. Så det visar väl på något sätt att ägarna inte har jättemycket tålamod. Men man har investerat Jack Grealish-pengarna gånger 5. Nej, nu överdriver jag. Men alltså så här, det är inte bara Grealish-pengarna.
Nej.
Även nettospendering på de här värvningarna. Så det måste börja bli ett omgående.
Ja, och jag tänker så här. Att nu möter man ju Arsenal här på onsdag. Sen har man City till helgen. Ja, jag ser inte hur Villa ska hämta poäng i de här matcherna. Sparkar man Gerard då, så har man ju schemat sen också. Det brukar ju vara tacksamt att ge en ny tränare en bra start. Då har man ju Leicester, Southampton, Leeds och Nottingham Forest som väntar sen. Och ja, det börjar faktiskt bli dags att prata i de termerna. Och är det inte lite kul att vi förut pratade om vem som var bäst av Steven Gerrard och Frank Lampard som spelare? Nu pratar vi om vem som är sämst av dem som tränare.
Och det fanns svårt.
Det är hård duell här med.
Gerrard har sin invincible med Rangers, som såklart inte ska underskattas. Det är en prestation i sig. Det var dock ett väldigt svagt Celtic han mötte och i en väldigt svag liga. Och Lampard har sin session med Derby när han utvecklar många unga spelare. Han tar över Chelsea med transferförbud och gör en väldigt bra första säsong och låter de här som spelarna som David Fjell var väldigt stolt över, Reece James och Mason Mount kanske framförallt, få sitt genombrott och ge dem chansen. Det är väl deras aktioner i fotbollsgärningen, i tränargärningen som har varit bra, men nu är det fan inte kul att se någon av dem. Och Everton har också ett tufft schema nu. Man möter alltså Leeds borta i midweek och därefter väntar ett Merseyderby mot Liverpool.
Men till Lampards försvar då, så har ju han ett betydligt sämre lag tycker jag att jobba med. Sen finns det ju ändå en förväntansbild för att det är Everton. Ja. Så att det är ändå tufft läge för Frankie också. Vi får verkligen se här. Det är liksom en följetag. Och jag älskade ju både Gerard, kanske inte du gjorde, men jag älskade ju Gerard och Lampard som spelare. Men jag tycker att det finns någonting i att gamla storspelare går på tränaryrket och åker på käftsmällar. Det är inte bara för att man är en skicklig fotbollsspelare, riktigt skicklig, alltså världsklass, så är det inte bara att kliva in och ta tränarjobb och tro att det här är att det löser sig automatiskt.
Men känns
det
inte också lite att de här spelartyperna, två väldigt kraftfulla mittfältare som levde mycket på sin storlek, sitt skott, sina andra vågslöpningar, att de är så klassiskt brittiska, och klassiska brittiska tränare är ofta väldigt omoderna och dåliga historiskt. Det är ingen slump att så några britter har vunnit Premier League som tränare. Att de förra spelarna som ofta blir bra tränare är taktiska spelare, ofta från Spanien, Italien och Sydamerika, så här, som har varit långt ner i banan och tänker fotboll på ett annat sätt. Så det kan absolut ha något att göra med det här också.
Ja, och sen tror jag att det är bra att liksom så här, glorian över spelarna måste få lägga sig lite efter en spelarkarriär. Liksom gå och gör något annat, eller på sidan. Nej, men utbilda dig och sen komma tillbaka när du är lite bortglömd på något sätt. Det kan jag tycka att det får inte gå så snabbt. Jag kan tänka mig att spelartrupp också blir lite stressad. Att här kommer Steven Gerrard, min idol, och nu ska jag lyssna till honom som tränare, och så kanske man inte tycker att han riktigt når upp till ja, den nivå man förväntar sig av en tränare. Men ja, vi rör oss inte kring klubbarna. Vi ser resultaten, och det jag ser är att Aston Villa underpresterar kraftigt. Och att lägger man så mycket pengar på en spelartrupp, då är det ju viktigt också att man har den bästa tränaren som leder laget. Ja, men midweek blir det, och det ser vi fram emot, och vi är väl tillbaka. När sa vi att vi ska vara tillbaka?
Nej, men tanken är väl att vi spelar in på torsdag morgon, så ni får ut avsnittet tidigt. Sen så har vi faktiskt sagt att vi har planer att spela in direkt efter visslan mellan United och Arsenal nästa söndag, så att vi får ut ett matigt tidigt måndagsavsnitt där vi även kan prata ner deadline day. Mm. Så det är mycket som sker nu, och jag tror att det kommer smälla rejält. Everton pratas mycket om, det pratas mycket om Leicester, United kommer agera, vi får se om Liverpool tar in en mittfältare, så det är ett ska bli kul att följa det här nu.
Ja, men Leicester måste ju agera, för nu har man ju faktiskt fått in väldigt mycket pengar och det ser väldigt illa ut och det kan gå väldigt snabbt ut för då. Så att det måste ske någonting. Vi vet också hur viktigt det är, hur mycket pengar man förlorar om man åker ur. Så att jag förväntar mig också att klubbar som Everton och Leicester, som du är inne på, att de agerar.
Ghana Gay verkar vara klar för Everton.
Ja, just det.
Det blir ett välkommet tillskott för klubben.
Ja, får se om Neil Mopay kan komma igång med målskyttet. Det är jag skeptisk till.
Han händer med Brighton. De bara fortsätter.
Ja, de bara snart inga spelare kvar.
Vi måste hylla Brighton igen.
Ja, shit alltså. Det är så häftigt. De bara donar på defensiven. Alltså, den är liksom... Leeds kommer inte till ett läge.
Ja, men folk pratar om
de bara kontrollerar matchen.
Ja, men att Bissouma var verkligen vital för det där balansen på mittfältet. Ja. Men kolla utan Bissouma. Man är helt fenomenala. Ja. Man sitter bara och undrar när det tar stopp. Men bara en snabb fråga innan vi avslutar. Kommer dippen och att de kommer sluta 10? Eller tror vi att de kan liksom utmana om best of the rest? Alltså där 7, 9, 8, 9.
Ja, men så bra är de ju att man måste tro det. Sen kommer ju alltid Brighton in i lite dippar. Alltså de har ju under Potter-tiden kommit in i tjocka matcher där man inte gör mål och förlorar väldigt mycket. Och det kommer ju ske. Det är klart att inte Brighton slåss om några Champions League-platser. Men de kom 9 i fjol och jag trodde väl att när de tappade Bissouma och Kucherey här att man skulle falla igenom lite och tappa några positioner, men så verkar inte vara fallet.
Man bara gasar.
Och det gör även Big Six. Vi är tacksamma för att ni lyssnar. Sprid ordet och följ oss på vad ni nu, vilken poddspelare ni lyssnar på, och sätt högsta betyg så blir vi väldigt glada här och kan satsa vidare.
Han vill även ge en liten teaser att vi kommer fortsätta precis som vi gjorde förra torsdagen, att ringa upp en supporter på avsnittet i torsdag och sikta väl på en Everton-supporter.
Ja, vi vill höra lite vad man tänker kring framtiden här och lite kring Frank Lampard. Så supportinslaget är kul när vi ringer upp någon ledsen eller glad själ ute i landet.
Vi ringer ju inte Bylund efter 9-0.
Nej,
det står i mitt kontrakt. Där sätter jag stopp.
Nu väntar vi nästa kris. Kan dröja, men då tar vi ett samtal till Robin igen. Tack för det. Vi hörs på torsdag igen.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.